Meningen med livet, det är att må så bra som möjligt. Och vi, jag Ylva och
jag Carolina, vill dela med oss av erfarenheter, tips och tankar för att inspirera dig att skapa ett liv som du mår bra av.
Så, välkommen till Helhetsboosten!
Hallå, nu är det fredag igen. Hej, jag har Johanna med mig. Och det, vi ska prata kärlek. Hej Johanna.
Hej.
Välkommen till Helhetsboosten. Tack för att du är här. Vi började prata kärlek förra veckan. Och eftersom det var Alla hjärtans dag. Och nu idag så är Johanna med mig. Och vi känner varandra från världens mest kärleksfulla bransch, skulle jag säga. Vilket är bröllopsbranschen. För du är ju fotograf.
Ja.
Och jobbar mycket med bröllop och bröllopsfotografi. Mm. Men också familjebilder och tar livsstilsbilder, ifall jag inte har fel.
Precis.
Ja, och sen är du också beteendevetare med inriktning psykologi.
Japp.
Ja. Och det är det vi kommer att prata lite mer om idag, just kärlek och förhållande. Och det som jag tycker är väldigt intressant och som är olikt mig, det är att du faktiskt träffade din man när ni var 15 år ungefär.
Mm, jag var 15, han var 18.
Du var 15. Ja, lite äldre.
Och det, men de räknas... är ju de omogna än oss, att det jämnar ut sig.
Ja, så ni var samma.
Exakt.
Och det är ju faktiskt i dagens samhälle som måste man säga att det är inte jättevanligt att träffa någon och faktiskt ha ett fortsatt väldigt bra förhållande och äktenskap så här långt efter.
Nej, precis. Det är ju typ halva mitt liv nästan.
Ja, det är otroligt. Ja. Det är så häftigt. Och jag och Ylva, vi brukar ju ofta prata om att vi har lärt känna våra män och så under årens lopp liksom och kommit in i förhållanden, men vi var ganska gamla båda två, måste jag ändå säga, när vi träffade dem. Så att vi kommer att prata mer om lite er historia alltså. Men först vill jag bara knyta an till förra veckan, för eftersom det var Alla hjärtans dag så pratade vi om de olika kärleksspråken och alla fick uppmaning att prata med sin partner och ta reda på vilket kärleksspråk ens partner pratar och även se över sig själv. Och ett kärleksspråk är ju liksom de olika sätten man kommunicerar att man älskar någon och hur man också uppfattar och känner att man är älskad själv. Och det där är ju så intressant, för det skiljer sig ju verkligen till olika människor. Men man tar ofta för givet att den andra pratar samma språk som en själv.
Precis.
Och där tänker jag att vi börjar. Vet du vilket kärleksspråk du har?
Alltså, jag har väldigt svårt att ta reda på det, för jag tänker också att man fastnar lätt i, framförallt om man är lite så här duktig flicka, att man fastnar i att man ska anpassa sig efter alla runt omkring och också kunna leverera på alla fem kärleksspråk beroende på vad de i omgivningen behöver. Men jag har landat i att det är nog framförallt kvalitetstid och bekräftande ord som är både det som jag har lättast att ge men också ta emot. Jag har hört någonstans att ens kärleksspråk kan reflektera det man typ har saknat när man växte upp.
Intressant.
Vilket jag tycker är jätteintressant. Ofta tycker jag att det kan stämma. Att man cravar liksom uppmärksamhet och kvalitetstid för att man kanske kände att det inte hanns med så mycket.
Just det. Ja, det där är väldigt intressant.
Personligen tror jag att det ligger något i det för min del. För jag är liksom tredje barnet och vi har lite olika diagnoser i familjen och så här. Så det tror jag är min. Det är, vilket också är roligt, för att det är inte alls min mans kärleksspråk.
Och så där är det ju ofta,
märker man. Där är vi tvärtom. Men något som jag har märkt är att det är inte riktigt sant. För att till exempel bekräftande ord tror jag att han behöver, men att han inte riktigt har liksom förstått hur mycket han behöver.
Mm.
Att det har varit lättare för honom att ha till exempel fysisk beröring som kärleksspråk. För att det är mer konkret.
Och tror du att det kan vara, just som du säger, när du knyter an till att man kanske har saknat det i uppväxten, kan det också vara så ibland att man då inte riktigt har tänkt att det saknas för att man alltid har haft det, men sen att det kontinuerligt behöver fortsätta också. Det är det man kanske glömmer bort ibland. Att man...
Ja, så kan det nog vara. I vissa fall, jag tror att i min mans och mitt fall så är det nog mer att han kanske inte har överhuvudtaget utforskat liksom sina behov i relation. Mm. Men ju mjukare och mer inbjudande jag är och hur mycket han kan liksom tillåtas utforska det, så öppnas det upp liksom andra behov som han inte har varit medveten om, tror jag.
Just det. Knappt vetat om att det finns den möjligheten.
Ja, så. Jag tror lite så faktiskt. Så att jag tror att det här att män kanske generellt stereotypiskt sett har fysisk beröring ofta som ett kärleksspråk, från vad jag har uppfattat liksom är vanligt, kan kanske också vara för att det är mest konkret och lättast att uppmärksamma.
Det där är väldigt intressant.
I alla fall.
Ja. Och för att återknyta då, vill du berätta lite om hur ni träffades och eran story?
Ja, jag ska inte ta den långa versionen. Jag älskar den här historien. Men vi var båda på ett läger med alltså ungdomsverksamheten i lite kyrkor som hade gått ihop. Liksom. Så det var ett vinterläger. Och jag var ju 15 år och brådmogen, väldigt sugen på ett förhållande, men hade inte varit ihop med någon. Och som uppvuxen då inom frikyrkan så var det ju ganska tydligt för mig, outtalat förvisso, men att man inte skulle liksom dejta så mycket olika folk, utan man skulle vara ganska seriös. Och jag längtade efter att vara med någon, liksom känna att någon var min. Så då då bestämde jag sig, men nu vill jag verkligen hitta någon som, en sån där som man skulle kunna gifta sig med. Inte att jag ville det då förstås, men någon som kändes lite mogen och ordentlig. Och då såg jag honom på jättelångt håll. Typ kanske 300 meter upp i backen. Och då var det som att jag fick så här kikarsikte, bara så här zoomades in på honom och bara, ja, men där, han tror jag. Där är vibben bra liksom. Och sen så letade jag upp honom sen. Eller vi satt och så här, de var så pinsamt. De satt och spelade gitarr. Så här, typiskt killar på läger som sitter och spelar gitarr. Det var inte det som lockade mig dock. Jag tycker fortfarande att det är ganska pinsamt. Men,
så han gör det fortfarande också.
Ja. Men han är jätteduktig. Det är bara jag som har lite svårt för när det blir så där, den stämningen. Men i alla fall. Sen så hittade jag honom på Facebook och började chatta, och sen så jag hade ju typ verkligen ställt in mig på att vi skulle bli ihop. Och då blev vi det.
Gud vad härligt.
Ja, så det var liksom jag som bestämde det, kan man säga. Och vi är lite fortsatt på samma bana i vår dynamik sen dess. Men det brukar bli bra.
Och hur... när gifte ni er? Hur gamla?
20, ja, precis. Vi gifte oss 2021. Nej. Vad säger jag? 2015. 2015 gifte vi oss. Och jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då. Kanske 22.
Mm. Och då hade ni ändå varit tillsammans i ganska många år.
Ja, och hade ett barn.
Ja, för ni
fick barn. Som vi fick när jag var 19.
Det är fantastiskt.
Ja, så att våra relation har aldrig varit så bra som den är nu. För det är nu som vi liksom är vuxna tillsammans och har landat i liksom hur vi ska vara vettiga vuxna människor typ.
Och det där är verkligen det vi vill prata lite mer om. Så kan inte du berätta om hur det har gått nu, liksom de här åren, och hur ni har parerat det, för att faktiskt nu, så här många år senare, ha det bättre än någonsin. För det är helt otroligt att höra så, när de flesta faktiskt brukar säga tvärtom.
Ja, exakt. Och jag är jättelycklig över det. Det är nog något av det som jag är mest stolt över i livet. Att vi har lyckats få till en så bra relation. Från början så har vi nog haft en väldigt så här ojämn relation. Där han är ganska tyst. Och inte riktigt vet hur man ska vara i ett förhållande. Liksom jämställt och ge och ta och så. Utan mer bara... men inte så mycket liksom, att han märktes inte så mycket i relationen. Medans jag har varit ganska på. Så där har våra energier varit väldigt ojämna. Men det som har alltid varit samma har ju varit våra liksom grundvärderingar och målet, liksom vad, hur vi tänker att man vill leva. Och då har vi varit väldigt, alltså nu säger jag vi, det har varit jag som har varit styrande i relationen på grund av hur våra olika personligheter är. Men det som har varit så viktigt har varit att han har hela tiden lyssnat och velat liksom. Så att när det har varit perioder, det var någon period strax innan jag blev gravid som jag kände så här, men nu måste jag få utforska lite själv, inte i andra relationer och så, utan bara liksom vem jag är, för jag skulle precis ta studenten och så där. Och då kände jag mig inte så kär, inte så där liksom jag måste vara med dig varje dag för annars går jag sönder kär. Men eftersom att vi älskade varann och det var så tydligt, eller jag kommer ihåg att jag sa det till honom, så här, jag älskar dig men jag känner mig inte så kär just nu, så kan vi ta lite avstånd och inte nöta på när inte känslan är så där superpeppig, och lita på att jag kommer tillbaka om någon månad, alltså så.
Det är så vi otroligt fullt också, förlåt.
Ja, nej. Nej, men och jag tror att det är lite så som vi har haft det viktiga just här, att man har gemensamt framåt och att hela tiden verbalt ge varandra bekräftelse på och i kommunikationen liksom, att du behöver inte oroa dig nu, utan för det tror jag förstör så många förhållanden, att man gör någonting för sig själv för att man känner att man måste det. Vilket skapar ringar på vattnet till den andra som börjar oroa sig och liksom agera utifrån de känslorna. Men att man tillåter så här, eftersom vi blev ihop så himla tidigt, så måste vi ju bli vuxna under tiden som vi också är ett par. Och då måste man få bli vuxen på egen hand. Utan att den andra tror att någon är på väg bort. Tror jag har varit väldigt viktigt för oss.
Har du känt att ni alltid har liksom haft lätt att kommunicera och berätta sånt där för varandra och velat lyssna på varandra?
Nej, men det där har varit ojämnt. Jag har ju pratat och han har lyssnat.
Men har han kunnat lyssna på ett sånt sätt? Ja. Precis. Så där är det vi också
men,
ofta tar
men
upp.
Men där tror jag också är... Förlåt, vad sa du?
Nej, fortsätt.
Ja, nej, men jag tror att det där också är så viktigt, hur man lägger fram det man vill ha sagt. För att jättetidigt i vår relation så märktes det att min man inte hade fått lära sig hur man bråkar. Vi bråkar inte liksom. utan man är tyst bara och sen hoppas man att det går över. Och jag funkar inte alls så. Jag har inte fått med mig det hemifrån och jag kan inte funka så liksom. Men då när det var något bråk och han var på väg bort och jag märkte det, så här, nu kommer han försöka komma bort från det här för det är obehagligt, så pausade jag bara bråket och var så här: jag tror inte du vet hur man bråkar. Och han bara, va? Och jag, så frågade jag liksom så här, men hur tänker du att ett bråk ska vara? Hur är din upplevelse från din barndom om hur man bråkar? Och det blev tydligt att han inte kan, alltså han vet inte hur man har en konflikt eller en diskussion utan att man blir sårad och stänger av typ. Och då blev det så viktigt så här, okay, om vi ska funka då kan inte jag bråka bara rakt ut, liksom säga vad jag vill hur som helst, utan vi måste ha en grund i liksom att det inte är någon värdering i att jag säger att det här var jobbigt för mig, eller det betyder inte att jag tycker att du är sämst, utan det betyder att det här var bara jobbigt liksom.
Ja, det där är jätteintressant. Hur har du parerat det där och tagit upp det? För som jag förstår så har han lärt sig lite att bråka nu. På ett bra sätt.
Ja, men precis. Att ta upp saker och prata om grejer. Men jag tror att det som var viktigt där var liksom att lägga en jättetrygg grund.
Mm.
För jag tror att problemet som många har i konflikter är att det blir en oro. Liksom, vad innebär det här för oss? Och också det här med stoltheten. Att man är liksom, jaha, så du tycker att jag är så här. Man känner sig bedömd. Man känner sig liksom ifrågasatt och så. Mm. Men vi har ju fått som en liten sägning typ. Att man är så här, det är ingen värdering i det. Men just för att man ska kunna säga någonting utan att... alltså att det blir som en liten brasklapp. Att liksom att...
Mm.
Nu vill jag ta upp det här, det betyder inte att... Och också en annan viktig grej som jag kom på nu, att vi har varit väldigt noga med att vi är ganska lika. Alltså, inga höga hästar. Så att om man vill ge kritik, till exempel, alltså nu hittar jag bara på något, men du vet, du lämnar massa saker framme i badrummet. Att man också utgår från att den andra vet att den gör andra saker.
Just det.
Så att det inte blir liksom att, jaha, ska du komma och säga det? Men du lämnar ju det här framme, eller du gör ju så. Utan att man är tydlig och nästan övertydlig och säger, jag vet att jag också gör det här. Men det här som du gör, tror att du skulle kunna tänka på det? Eller varför tror du att det alltid blir så här? För det känns som att det här är ett problem. Alltså så, istället för att säga liksom, istället för att låta det vara osagt och lämnas utrymme för att man tolkar fel liksom.
Och istället för att tro att den ena är perfekt och bara kan klanka ner lite på den andra eller hitta fel. Och verkligen visa att vi har båda någonting att lära. Just nu så är det kanske det här som behöver tas upp. Men jag är öppen för att höra det tillbaka också.
Mm. Och att man då också måste ta det när man får tillbaka det. För det kan ju också vara en grej att man, när man får kritiken, att man då fastnar i det där liksom.
Just det. Ja, det är väl jättevanligt. Och det där är ju tyvärr en av de här småsakerna också, som också gör att man äter upp ett förhållande. Att ett förhållande faktiskt tar slut. De här riktigt små gnaten liksom. Och när man känner att man ständigt bara vill gå i vad som är defense liksom.
Mm.
Och försvara sig själv. Eller som du säger också, att man känner sig värderad och liksom att man inte är tillräcklig hela tiden. Mm. Och det där är också någonting som kanske faktiskt är vanligare för män till slut, att känna så också, att de ständigt blir lite nedklankade på något sätt.
Ja, vi har ju pratat om det här med liksom samhällsbilden på manligt och kvinnligt. Att jag som feminist har ju fått lära mig mycket från både samhällsdiskussionen liksom, och även typ i min familj, att män bör ställa upp och att de ska skärpa sig. Medans det ofta tror jag kan bli fel. Alltså att det är även ojämställt åt det hållet faktiskt. Att vi vet ju till exempel att självmordsstatistiken är mycket högre för män. För att de har en stereotyp bild av att de ska stå ut och inte kan be om hjälp till exempel. Mm. Och där tror jag att man får inte blanda ihop liksom diskursen i samhället med den individuella relationen. För det kan vara så att min man är jättekänslig och behöver jättemycket stöd just nu. Samtidigt som att män som grupp kan vara dåliga mot kvinnor. Alltså liksom så. Och jag kan verkligen, det är nog en del till varför vi har det så bra nu. Att jag har börjat se mycket mer till mig själv. Och vad mina brister är i relationen. För jag kan vara okänslig. Liksom. Och tycka att ja men skärp dig liksom. Fast han kanske tycker någonting jätteviktigt. Och inte kanske känner att han får säga det då. För att han är ju man. Han ska bara göra.
Just det. Bara följa. Lite grann.
Mm.
Eller bara acceptera också kanske.
Ja, och stå ut.
Precis. Och vara den. För män generellt har redan fått så mycket. Så att då är det inte upp till varje person att få det de vill ha. Blir det ju på något sätt.
Ja. Och samtidigt tror jag att det kan skapa så mycket bitterhet hos män. Vilket kanske är en grund till varför samhället kanske inte är så trevligt alltid för kvinnor.
Just det.
För att vi måste hitta en balans där med. Liksom. Det är jättesvårt. Men om jag pratar bara liksom från vårat förhållande med mig och min man. Att där har jag verkligen fått tänka till ibland. När han liksom faktiskt säger att så här, men sluta, jag vill inte att du säger så där, jag blir ledsen. Och min första reaktion är ju att så här, men skärp dig, sluta. Det är inte så, jag menar inte så. Och sen blir jag så här, nej, så där kan jag inte säga. För att jag försöker ju få honom att få känna sina känslor.
Ja.
Och ändå så är min spontana reaktion att liksom, jag menade det, ju inte så.
Skärp dig. Nej, precis. Liksom. Det där kommer du över. Det är inget konstigt. Ja. Liksom. Det där borde du kunna ta.
Ja.
Lite så.
Ja, eller framförallt liksom, men det där är ju inte något viktigt.
Nej.
Ja, men han, om han tycker det.
Ja.
Vad har jag för rätt att bestämma att det inte är så? Alltså, och när jag har börjat utforska det mer, då märker jag ju att vår relation blir så mycket bättre. Även om jag tycker att liksom, den har varit bra.
Ja.
Så det här sista steget som har kommit nu, kanske det senaste liksom, 1,5 året, när jag har verkligen liksom börjat värdera hans känslor högre, så har det blivit jättemycket finare och bättre.
Det låter helt otroligt fint och väldigt, väldigt viktigt att göra.
Ja, men svårt. För man är ju fast i en bild av liksom att det är synd om tjejerna. Vilket det faktiskt är. Alltså jag som feminist, jag kan verkligen understryka att det är ett problem i samhället. Men vi får inte glömma bort liksom att, alltså det är en del av den feministiska kampen också såklart, att männen liksom ska få finnas och vara och få det de behöver. Men det pratas inte lika mycket om det, för det är liksom svårt.
Precis.
Att det hålla saker i huvudet.
Just det. Och det har nästan blivit ett litet antingen eller, vilket egentligen är tvärt emot vad jämställdhet är. Där alla ska få höras.
Exakt.
Höras och komma till tals. Och få liksom få utlopp för sina känslor och behov på olika sätt. Och att man ska kunna mötas där istället för att välja ifall det är den ena eller den andra. Och det där är ju precis som du säger, just i förhållanden så har det väl också blivit så. Men nu är det liksom generellt kvinnor som får ta tillbaka för att de har stått upp för så mycket tidigare och skött så mycket, och nu är det vi som ska få ta platsen. Och då glömmer man bort det som du nämnde tidigare, liksom den stora och den lilla kampen. Att man kanske inte ska ta det stora hela tiden till det lilla som är ens förhållande i det här fallet till exempel.
Och någonting som vi har haft väldigt stor nytta av är ju också att rent objektivt se på, alltså att ta bort bedömandet i hur man ser på varandra. Mm. Utan att vara nyfiken inför så här, ja men till exempel då våra som vi har tagit med oss då ser ju typa att jag är pratig och styrande och han är tyst i bakgrunden. Att liksom se, och jag kan tycka så här, ja men inte så initiativtagande kanske. Men då har ju jag försökt se det i samhällets liksom objektiva blick, att säga, ja men det är ju inte konstigt att du är så här, för samhället har lärt oss det här och det här, och våra föräldrar har lärt oss det här och det här, och vi följer med oss så himla mycket, alltså framförallt vi som blev ihop så unga, vi hade ju inte blivit vuxna, så vi hade ju inte skapat våra egna vuxna identiteter då. Och då tog ju vi och bara kopierade från våra föräldrar liksom, på gott och ont. Och att inte döma då och säga så här, ja men du är ju så dum för du gör ju så här och så här, utan istället vara nyfiken och säga liksom, undra varför det blir så här nu. Och inte döma personen, utan gå in med ett nyfiket liksom, perspektiv. Och se liksom, okej, men då vet vi att du är så här på grund av det här. Jag är så här på grund av det här. Vi kan få vara så. Vi behöver liksom inte hetsa upp oss över att vi är så, utan vi förstår varför. Och så får det vara okej. Och så jobbar vi ut efter det, utan att värdera om det är bra eller dåligt.
Just det. Och kunna se att det finns olika sätt och liksom kanske utveckla det och jobba med det då, än att bara direkt tänka att det här är dåligt, så det här är emot oss liksom. Nästan ser det, som du säger, med nyfikenhet. Det är ju fantastiskt. Det är ju det bästa sättet till att utvecklas och nå framåt, att man faktiskt tycker, men det här är lite kul, kan vi utforska det här mera?
Och också med snällhet liksom. Att jag tänker på, alltså nu ska jag inte prata om honom så mycket, men jag tänker för egen del saker som, alltså jag kan vara lite neurotisk liksom, lite hetsig. Och att jag tycker liksom, åh det här är så viktigt och du måste förstå det, och hetsar upp mig. Och han inte alls har samma, utan han är kolugn i den situationen och tycker att jag hetsar upp mig i onödan. Då att se det med snällhet och se så här, jag vet ju att Johanna är så här på grund av det här och det här som vi har pratat om. Jag vet ju att hon är jättestressad nu för det här har hon varit med om förut och whatever, liksom vad som kan vara grunden till mitt beteende då och mina känslor då. Och att med empati se det, inte dömande, utan att nyfiket utforska med empati, så här, okej, jag älskar ju den här personen, vad har gjort att den gör så här nu, och hur, varför, alla de här frågorna liksom som väcks när man är nyfiken. Och att då tänka, ja, det är jobbigt för mig att hon är neurotisk och hetsig nu, men det måste vara jättejobbigt för henne att känna de här känslorna. Just eftersom jag vet varför hon känner så. Gör ju jättemycket.
Det där är en jättefin, vad ska man säga, uppmaning eller mening. Att nyfiket utforska med empati. Det tycker jag verkligen att vi ska ta med oss. Jag tror du och jag skulle kunna prata i en evighet om det här. Så att det får nog bli flera tillfällen. Men för att avsluta och runda av lite grann. Då har du en reflektionsuppgift kan man säga. Till alla nu som lyssnar. Att göra under helgen.
Ja, precis.
Och vad är
ska
det?
Ska jag dra den? Ja,
ja gärna.
Jo, någonting som har hjälpt mig väldigt mycket i relationen är att se inte bara vad personen gör för mig, utan vad jag faktiskt gör. Framförallt liksom vad jag gör, jag tillräckligt. Och då menar jag inte när det kommer till jämställdhet och typ jag borde diska mer, utan gör jag tillräckligt för den här personens behov, alltså kärleksspråk kan man säga då, för att koppla vidare. Eller är jag fast i att ta emot? Ta emot läget, eller ger jag tillräckligt?
Åh, det för det kan man fastna i. Jättebra. Verkligen. Så det blir helgens lilla uppgift att tänka efter ifall man gör tillräckligt. Och som du säger, inte kanske hushållssysslorna och det, utan verkligen, är jag där tillräckligt för min partner? Gör jag tillräckligt? Finns jag där?
För startar man med det, då får man ju tillbaka. I en bra relation förstås. Mm. Alltså det finns ju relationer där det inte funkar. Men i en bra såklart relation, börjar man fokusera mer på vad man ger än vad man får, så får man ju även mer. Det blir väldigt goda ringar på vattnet då.
Åh, Johanna, så otroligt mycket visdom som kommer från dig. Och bra tankar. Och som vi sa, vi skulle kunna sitta här väldigt länge, tror jag. Jag kommer bjuda in dig igen.
Jag hoppas det.
Vi har mycket mer att prata om. Men tusen tack för att du var med oss.
Tack för att jag fick vara med.
Vi hörs vidare. Hej, hej!
Det gör vi. Hej!